Jag tror han sa så här: den jävla kuksnitchen, han ska hålla käften.
Välkomna till ett riktigt jävla skitavsnitt av Gräv bort Skåne, Sydsvenskans kulturpodd. Och varför kommer det här bli ett fucking skitavsnitt? För att vi ska snacka om svordomar, fula ord, kraftuttryck, speord, invektiv. Och mot slutet så behöver vi nog städa upp vårt språk, för då ska vi prata om att allt fler vill övervaka sina barn. Har du en GPS-spårare på din unge? Jag heter Rakel Chokri och här i studion sitter jag med
Filip Gifte Svensson
och Ida Ölmedal.
Ja, det här är ju ett av mina favoritämnen, att svära. Och anledningen till att jag kom att tänka på det nu var att jag i lördags ledde Bokens dag på Malmö Live. Och då intervjuade jag skådespelerskan Alla Riani. Och Alla har skrivit en bok som heter Krigets dotter. Som handlar om hur hon växte upp i, hon föds i Kurdistan. Den delen som ligger i Iran 1980. Och så avslöjar hon i boken att hennes första ord i livet är riktigt fult. Och i boken så skildrar hon hur hennes pappa är då kurdisk aktivist, och han är med i en så här hemlig kommuniströrelse. Och Alla Riani får då följa med sin pappa då som liten bebbe. Så följer hon med på de här hemliga politiska mötena. Och så skildrar hon då hur en dag så är det en grupp män, de sitter runt en handvävd kurdisk matta och diskuterar då hur ska motståndet mot regimen organiseras. Och så skriver hon så här att de satt med varsitt lite teglas framför sig, och de hade sockerbitar i munnen medan de drack sitt te och med en cigarett i handen. Och den intensiva diskussionen bröts plötsligt av min arga stämma som fick alla att tystna av häpnad. Sittande i pappas knä hade jag börjat skrika: hora! Hora! Och Alla Riani fortsätter att skriva att det var mitt första ord. Det är oklart vem jag lärde mig det av, men min gissning är att deras diskussioner stundtals hettade till och att jag fick höra ett eller annat svärord. Slut på citatet.
Det påminner mig lite om när jag var liten och jag och min lillebror satt och låtsades läsa tidningen och sa rau, 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 rau. För att vi hävdar att vi plockat upp det från vår mamma som pratade danska. Och det betyder röv på danska.
Det betyder balle. Ja. Men jag tror att det är väldigt få som kan trumfa Alla Riani. Mm. Med att ens första ord i livet är citat, hora, slutcitat. Men jag tyckte, för mig var det här en liten Madeleine-kaka. För att jag växte upp i Jönköping, växte upp med mina 7 brorsor. Och jag var ju liksom enda dottern, och jag var verkligen som en liten docka. Jag minns att så här, jag hade liksom så här massa så här prinsessklänningar som mamma liksom klädde upp mig i. Jag hade så här långt lockigt hår, och så hade jag så här liksom sidenband som hon brukade så här knyta rosetter i mitt hår med. Jag hade självklart så här långt utsläppt vågigt hår liksom. Och så varje morgon så skulle man öppna den här lådan och så var det så här: vilken färg ska det vara på rosetten idag? Och så hade jag verkligen så här band i alla färger liksom. Och jag kände mig verkligen som en så här, ja, men liten prinsessa, så här, ensam dotter. Men sen då minns jag att under så här ett kvartssamtal, jag tror det var på mellanstadiet, så säger då min fröken så här att ja, men Rakel är ju, hon är väldigt duktig i skolan och det går bra och liksom, mm. hon är smart och sådär. Men hon svär som en borstbindare.
Yeah.
Och då har jag själv liksom funderat väldigt mycket på det här. Att just att varför svor jag så otroligt mycket?
Mm.
För jag har liksom inget starkt minne av att mina föräldrar var liksom svor som borstbindare.
Nej.
Men jag tror att en anledning är för att mitt liv också var väldigt, så här, inte kontrollerat, men att det var så väldigt tydligt hur jag skulle vara som flicka. Liksom, i en så här konservativ miljö. Man ska vara snäll, man ska vara mild. Innan jag ens förstod vad sex var så fick jag höra att det får man absolut inte ha innan man gifte sig. Och det var väldigt tydligt för mig liksom, hur reglerna såg ut för flickor. Mm. Och att vara liksom, en dålig flicka, det var ju liksom det värsta som fanns. Mm. För då kunde man få dåligt rykte och då skulle man inte bli gift och då skulle ens familj få dåligt rykte.
Mm.
Så att jag tror att, att om jag nu ska doktorfilla mig själv, att det var en av anledningarna till att jag mycket, mycket tidigt började svara och aldrig har slutat med det. Det händer ju tyvärr allt för ofta att jag på jobbet säger ett fult ord.
Kuksugare, till exempel.
Nej, jag säger bara de tre första bokstäverna.
Aha, okay.
Just det.
Jag brukar säga K-U-K. Så här.
Det händer.
Vad har ni för relation till svordomar? För att du svär ju jävligt mycket, Filip.
Ja, men jag, då var jag nog grövre i munnen när jag var barn, tror jag. Men jag svär mycket nu.
Du, jag lyssnade igenom typ för två poddavsnitt sen.
Ja,
och då tänkte jag på det att du svär mycket.
Du säger kanske jävla.
Ja, just det. Det är inga, det är inte kuk och så. men jag kanske gör det så på det där sömlösa sättet som du sa. Man märker inte det. Utan jag slänger in ett litet jävlar och fan.
Ja.
Liksom inskjutna lite subtilt så. Kanske.
Jag tror att jag inte svär jättemycket. Men det är nog för att när jag var liten trodde jag på Gud. Jag trodde att djävulen skulle komma. För man sa fan. Och ibland råkar jag säga det och då var jag liksom jätterädd.
Men fan är ju också, det är ju ett av de vanligaste svärorden i Sverige. Och det finns ju en skådespelare, Jakob Eklund, som är otroligt känd för detta.
Men vad fan håller du på med? Och jag har lovat att hjälpa dig med, vad fan, polis- och domstolsväsendet i vår tid. Förstår du? Vad fan? Vad fan?
Johan, vad är det?
Det är nyansrikt. Man kan använda det på många sätt.
Men det här tror jag är liksom ett av de här omedvetna. Att det, liksom, att det, liksom, det är en särskild svordom, precis som KUK för mig. Mm. Förlåt. Förlåt mamma. Förlåt pappa. hur det är... Ja, men det är bara luft.
Mm.
Det är bara... Jag, tror ni att Jakob Eklund tänker på att han hela tiden säger, vad fan?
Nej, man undrar om det är inskrivet i manus.
Ja.
Att han ska säga det på så många olika sätt också och i alla möjliga situationer. För han använder ju verkligen liksom i alla möjliga känslolägen som vi hör där.
Men det, så här, det finns ju tre kriterier enligt forskarna för att någonting ska vara en svordom.
Mm.
Det ena är att det är ord som ska vara tabubelagda. Det ska uttrycka starka känslor. Och så ska det användas bildligt.
Mm. Men när du använder ordet KUK.
Jag använder andra ord också. Det finns andra ord också.
Är det verkligen så negativt? Alltså, för jag tänker på förra veckan så pratade vi om MFF-are och då, alltså, ibland när folk beskriver någon som är så här lite sur men ändå har liksom en attityd så använder man ordet fitta.
Ja.
Jag gör inte det som ett skällsord. Men liksom, när man ska beskriva så här hur ett surt färnäs och ligger ganska nära till. Men då menar, där finns ju något anledning till att jag inte kan använda det, att det också är så, det finns något nedsättande i det. Men kuk är väl inte så nedsättande när du, alltså, har ju inte den historien av sexism, men är.
Ja, verkligen. Och man, i så fall, man kan ju fråga sig om fan egentligen har upphört att vara en svordom då, enligt den definitionen, eftersom det absolut inte är tabu. Men kuk och fitta är väl fortfarande lite... Eller F-ordet är ju mer tabu kanske att använda, eftersom det också används.
Det jag, tycker liksom att på ett, jag har en kompis som använder det om folk som liksom är så här... Folk man har respekt för som är jävligt sura.
Mm.
Det var så jag ville liksom, och då jag kan inte, hon kan använda det på ett sånt sätt som låter väldigt respektfullt. Hon är en riktig fitta. Jag tror man måste vara stockholmare för att kunna säga det.
Ja.
Det är liksom positivt, men ändå
ja.
Det har ändå något mörkt. Jag vet inte.
Sen så tycker jag att jag tänkte på Drag Race Sverige. Det, alltså så här, alltså svordomar kan ju också användas, och det säger forskaren också, det kan också användas för att binda ihop en grupp. Till exempel för så här, om man håller på ett lag och så pratar man med andra som liksom håller på samma lag, och sen så svär man om det andra laget eller de andra fansen.
Mm.
Då liksom bygger det ihop ens, klistrar ihop ens grupp liksom.
Mm.
Och uppenbarligen då finns det forskning på det här. Men det var ju samma sak i Drag Race Sverige. Blev det också så tydligt att det finns liksom ett lingo i drag communityt där man till exempel kallar varandra för din lilla hora, ditt lilla luder.
Ja, just det.
Men där man liksom använder de här orden på ett kärleksfullt sätt till varandra. Men det är väldigt, väldigt, väldigt grova ord. Men det är klart att om det kom in någon annan liksom någon straight kille, eller så här, Björn Söder i Sverigedemokraten. Om han skulle komma in i Drag Race Sverige och börja skrika hora och luder.
Till och med han hade tyckt att det var grovt, tror jag.
Ja.
Eller liksom,
men det kanske är att man får ändra, man kanske kan, om man säger åh din lilla fitta till varandra, så kanske man säger din jävla fitta argt när han kommer in.
Exakt.
Eller hur? Det. Alltså, exakt. Det är ju lite ton.
Det som är fan och fan.
Men det lustiga är att så här, vi ska lyssna på lite exempel på liksom olika typer av svärande. Men det som är fascinerande, det är att det finns forskare som är besatta av svärandet. Och som då, och många av dem säger att det finns otroligt många fördelar med att svära. Och allt detta tar jag bara upp bara för att jag ska må bättre, för att jag inte ska känna mig som en så här vulgär människa. Och det är till exempel en artikel där en psykologiprofessor i USA, Timothy Jay, menar att, att man just de senaste två decennierna har upptäckt de positiva biverkningarna med svordomar. Att tidigare så liksom var det att någon var vulgär, någon var ointelligent. Man tänkte att det bara var liksom så här, ja men så här, vulgära sjömän som liksom svor. Och nu så finns en massa olika studier som då skulle visa på att svordomar är ett tecken på intelligens, till exempel. En forskare säger att det är ett tecken på språkkunskap och social förmåga. Sen så har man också gjort liksom undersökningar som visar att ens smärttolerans ökar om man får svära. Och då har de till exempel gjort experiment där människor får stoppa ner händerna i väldigt, väldigt kallt vatten. Och om man får svära under tiden, då kan man hålla händerna i det iskalla vattnet mycket, mycket längre. Men då gäller det också att det är riktiga svordomar.
Ja, exakt.
Men samtidigt då så menar de också att människor som svär väldigt mycket, jag tror att det var ungefär så här, ja, med 50 gånger om dagen eller någonting, då tappar svordomarna den här positiva effekten. Så att man får liksom svära lagom.
Så i Jakob Eklunds fall är det inte nödvändigtvis ett tecken på intelligens.
Nej, men precis. Då får ju någon liksom räkna. Någon får säga så här, pip varje gång han säger bara fan. För att gör man det tillräckligt många gånger så tappar det då sin effekt.
Mm.
Och sen är det då också forskare som menar att det hänger ihop med kreativitet. För att det hänger ihop med hjärnans högra halva, precis som kreativiteten.
Det låter också rimligt att man är mer kreativ om man är en svärande person och tillåter sig vara det. För att om man är en sån person med väldigt mycket inre filter så är det svårt att vara kreativ. Alltså,
precis.
Om man är en sån som hela tiden försöker ändra helvetes till himla. Så liksom då lär man ju vara rätt busy med det.
Men då kan vi ju testa lite. Alltså nu vet vi vad vissa forskare säger.
Mm.
Då kan vi testa några exempel. För man vet ju också att väldigt många idrottsmän svär väldigt mycket. Och 2007 på Wimbledon så lät det så här.
Vem är det som säger well? Eller kommentar?
Ja.
Det här var Jonas Björkman på Wimbledon 2007. Mm. Och det finns ett längre klipp också där kommentatorn som då är britt säger, men finns det en lingvist här som skulle kunna...
We have any linguists in the... That's...
Fan, inte första gången du är inne och fördärvar.
Uppenbarligen så vet de inte vad luder...
Luder.
F för någonting.
Jag vet inte heller exakt vad det är faktiskt. Men...
Nej, från 2007 det känns som att det var en antik svordom redan då.
Men underfall han skriker det där andra till sig själv. Alltså att du är så jävla dålig och så.
Eller om det är domaren.
Det är domaren.
Jag vet inte riktigt.
Ja.
Det är lite fegt att han tar det på svenska då kan man tycka.
Men det där är faktiskt intressant, Ida. För att jag brukar tänka på det just, eftersom jag svär så mycket. Jag gör det inte i text. Det skulle jag aldrig få för mig göra. För att jag tycker att det är så himla fult. Mm. Jag tycker verkligen, alltså folk som svär i texter, de är grobianer.
De är mer intelligenta.
Fucking slut. Alltså. Nej, men inte i text. Liksom, för där kan man kontrollera sig.
Yeah.
Mm.
Men eftersom jag svär mycket så tänker jag själv ofta på det liksom, att jag riktar det inte till någon. Alltså det är väldigt sällan som jag liksom svär, alltså som jag vill förolämpa liksom en kollega, utan det är bara för att vi har ju pratat om det här i medarbetarsamtal.
Men det har vi inte.
Nej. Utan det är bara för att jag är liksom så här stressad eller vill få ut någonting. Och då kanske du har rätt att Jonas Björkman när han svor att det egentligen inte var riktat till domaren.
Ja, men det gjorde mig beklämd. Alltså jag tänker att det är självhat, men det är bara för att jag vet inte.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men sen så finns det också ett underbart exempel på hur svordomar också är en viktig del utav integrationsprocessen.
Men vad fan håller du på med? Det är jävla! Hej polis, jag pengar så kära! Filar av puta! Pengar ärlig! Pengar ärlig porra! Pengar så filar av puta!
Du får förklara vad som
händer. Ja, det här är ju då Sydamerika-korrespondenten Henrik Brandau som också skriver i Sydsvenskan. Han är framförallt knutit till DN, men han skriver i Sydsvenskan också. Men det här är ju när han står rapporterar på en stor aveny i Brasilien och ett matbud cyklar förbi och försöker stjäla hans telefon. Och jag tycker ju det här klippet är så otroligt fascinerande eftersom hans content-hjärna går ju igång blixtsnabbt och den här cykelbudet får inte ett fatt i hans telefon. Så, men Brandao fortsätter ju att filma sig själv medan han jagar den här liksom, potentiella tjuven. Och skriker en jäkla massa svordomar på portugisiska.
Skånsk portugisiska.
Skånsk får man verkligen lägga till. Väldigt bra skånskt uttal. Alltså, jag kan ju inte portugisiska. Man kan ju ana att det är väldigt fult.
Mm.
Men när han själv får frågan i Aftonbladet kort efter händelsen, eller frågan lyder så här: vi som inte kan portugiska, vad var det egentligen du skrek där i videoklippet?
Mm.
Och då säger han: jag skrek väldigt fula ord på portugiska och jag kan inte översätta dem till svenska. Vi använder andra ord här, men på svenska skulle man kunna översätta det till jävla helvete, skitstövel och så här, va? Det,
han har ju... lät mer som horunge. Alltså, ja. Jag kan tala portugisiska men jag kan spanska.
Ja.
Ja, jag har också men... förstått att det där ordet puta. Det känns inte som att det stämde in på något av det som Henrik listade.
Inte riktigt, va?
Nej.
Knäppskalle. Man
men
kan
å andra sidan, om man skulle skrika skitstövel efter en person. Det är svårt att föreställa sig för det är liksom ett konstigt ord. Men jag hade tagit lite illa upp. Eller liksom det är kanske lite grövre än vad det låter.
Men han har ju en poäng att vi använder inte riktigt sådana, så alltså det har en annan valör på svenska, så på ett sätt har jag ju en poäng, men man kunde ju, hade jag undertextat den så hade man ju liksom gärna bytt ut skitstövel mot horunge förslagsvis.
Ja. Men det jag tänkte på var när han skrev om detta, om den här underbara händelsen, så beskrev ju han det verkligen som att det var då han liksom fick respekt.
Mm.
Han har ju bott i Brasilien väldigt, väldigt länge. Men att det var först liksom när han svor så här otroligt hårt. Liksom. Och den här videon spreds och blev viral. Att det var då han liksom kände, nu är jag liksom accepterad. Mm. Kanske inte som 100% i brasse. Men att det var också så kul att han skrev att det var även en präst som hade liksom, delat det här klippet och med kommentaren, dagens avsnitt... hur man löser språket inom män.
Oh.
Ja. Och så var det en komiker som hade spridit klippet på Henrik och skrivit, se hur gringon lär sig flytande portugisiska på 2 sekunder. Och sen då efter det här så blev han liksom någon slags kändis och liksom folk kom fram till honom och bara, är det du från videon? Mm. Och så vidare. Men sen så finns det ju andra exempel då på hur man liksom hur svordomar, tänker jag, också används för att hantera ett hårt liv med stor press på en.
Du tittar på mig nu.
Nej, jag tänker på en särskild person.
Ja.
Nej, fan, hon måste sticka. Oh, är det mikrofonen på här också? Ja.
Det här är alltså då Sveriges konung. Och så handlar det om att han intervjuades av Claes Elfsberg. Det här är för några år sedan. Det var inför att han skulle fylla 70 år. Och så är de ute och promenerar. Och plötsligt så rymmer en av hundarna som kungen är ute med. Sticker iväg.
Mm.
Och då säger då kungen så här liksom... nu sticker hon. Jäklar, vad gör hon? Fan om hon skulle sticka. Och sen så kommer han ju på sig själv. Så här, som vi hörde, så här, mikrofonen på här också.
Mm.
Och då uppmanar du Claes Elfsberg att kungen kanske inte skulle svära så mycket.
Varför tar han på sig den rollen? Uppfostra kungen.
Alltså det är
askigt.
Ja.
Alltså det, så här, präktiga människor, det är det värsta som finns liksom. Och det blir ju inte mer präktigt än att säga kungen kanske inte ska svära så mycket.
Så övervakad kungen.
Precis, och det är därför, det är på grund av alla Claes Elfsbergs i världen som kungen svär så mycket, tänker jag.
Ja. Man måste få ut det.
Jag menar, jag säger inte att han lever i en hederskultur, men det är,
jo, typ.
Men det är ju väldigt, väldigt inrutat liksom,
ja.
Livet
ja. Han lever väl i en hederskultur, för hans värdighet avgör ju vår ära hela svenska folket.
Ja, just
det. Han lever ju en hederskultur.
Exakt, exakt. Så att jag känner att jag tycker det är det mest sympatiska med knugen.
Att han svär så mycket.
Ja!
Och jag menar, vad ska de göra? Ska de ge honom böter liksom? Mm. Det kan de inte göra. Jag menar, jag tycker att han visar relativt tydligt att han inte är jättenöjd med sitt jobb.
Ja, verkligen!
Eller hur?
Ja, det har framgått.
Men sen är det så att man ska ju inte svära i riksdagen. Och då var det ett väldigt roligt exempel förra året. Där det var efter påskupploppen. Det här debatterades i riksdagen. Och då var det då Morgan Johansson i en debatt med Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell. Och i en ordväxling så säger då Morgan Johansson:
du jobbar ju för fan för Reinfeldt nu. Du försöker hela tiden komma ihåg härifrån.
Du jobbade ju för fan för Reinfeldt. Det försöker du hela tiden komma undan ifrån.
Mm.
Och då reagerar snitchen Tobias Billström, en annan skåning. Och kontaktar då talmannen Andreas Norlén. Nej. Och kräver att Morgan Johansson får en reprimand.
Nej. Det var ju den mildaste svordomen man kan lägga i sin mun.
Nej, men då reder Andreas Norlén, ni vet, sju sorters kakor.
Ja. Gullig.
Gullig. Ja, absolut. En av de, liksom, kanske den enda gulliga moderaten. Men då skriver då Andreas Norlén ett brev till Morgan Johansson och påminner honom om kammarens ordningsregler som bygger på riksdagsordningen. Och i Ekot rapporterar då att talmannen skriver att reglerna innebär att det, citat, typiskt sett inte är tillåtet att använda svordomar i kammaren, särskilt inte i yttranden som direkt riktar sig till en annan person. Mm. Slut citat. Och det lustiga är ju då, hur reagerar Morgan Johansson?
Jag tror han sa så här: den jävla kuksnitchen, han ska
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Alla de här svordomarna som vi egentligen har tagit upp här är ju väldigt, väldigt milda. Och då, utomlands då, så finns det ju värre ord. Och då var det en kollega på tidningen som tipsade mig om en svordom från Serbien.
Jag vet vem det var som tipsade det.
Ja. Jag har lovat honom källskydd, men jag kan ju berätta att han är från Göteborg. Och älskar svordomar.
Och Serbien.
Ja. Och då är den här svordomen då, som han har hört talas om: jag ska knulla hela första raden på din begravning.
Ja, den är bra. Brukar man inte säga det, att de använder mer just könsord som svordomar, eller den typen av liksom knulla din mamma kategorin.
Precis.
Men det jag kommit fram till efter att jag har liksom funderat mycket på de här liksom svordomarna, så är det ju att jag har mina favoriter och alla har sina liksom favoriter. Men det är att om man till exempel ska gå in på Twitter och så märker man att det är mycket, att svordomar är ju inte jättepoppis längre, utan istället så är det en otroligt gammeldags invektiv som är tillbaka. Till exempel syltrygg. Det finns ju...
Från Kapten Haddock.
Exakt. Och då är det de här liksom, ja, men så här, konservativa, hel- eller halvrassiga, de längtar ju tillbaka, många av dem längtar tillbaka till en tid då det inte fanns några så här
fascistiska
Arabs och towelheads och allt vad det heter.
Också inga mjuka män, utan man skulle ha en rak, stark rygg.
Inga mjuka män, inga feminister, inga klimatmedvetna människor. Det är väl något slags, jag vet inte, var är det 30-talet de längtar efter? Jag vet inte, något decennium för länge sedan. Att då ska man också tillbaka språkligt och till exempel prata då om så här, syltrygg. För det känns som att det hade man lika gärna kunnat använda på liksom, i början av 1900-talet, innan det fanns så kallade kebabtekniker här.
Har du några andra? Vill ni förklara det?
Philip Wang, kebabtekniker.
Det är väl... Den konstruktionen används ju lite för att dissa det här nyspråket också, du vet, när man, att man säger lokalvårdare istället för städare och så.
Det är ett flashback-skämt.
Precis, och du vet, så här, så, folk som jobbar på liksom nagelsalong är väl så här, vad kallas de? Det är ju inte så här...
Slavar. Ja, men,
det borde de kanske göra, men det är väl så här nagelarkitekter.
Ja, jag fattar, ja,
alltså att man skojar,
just det.
Tar ett, inom citat, tecken enkelt jobb och lägger till något som kräver 7 års högskoleutbildning.
Manager.
Och så blir det roligt liksom.
Ja,
Jag gissar att det är det man menar med kebabtekniker också då.
Det var någon som råkade säga tv också, ja, när de inte trodde att micken var på.
Det.
Men det jag tänker på är just med den här liksom konservativa hel- eller halvrassiga manusfären som finns på nätet, så tror jag just det här att de har egentligen inget behov av att svära, för att de har skapat en massa också så här ironiska uttryck som egentligen hade kunnat låta liksom gulliga eller ofarliga, men som ju är väldigt liksom, ja, men hotfulla och aggressiva liksom. Till exempel så här, ordet kulturberikare.
Det är ju så här, ja, det är väldigt otäckt.
Det är ett väldigt väldigt, ja, men så här, det hade ju kunnat vara något positivt. Kommer det hit en assyrier och berikar den svenska kulturen till exempel. Men istället så är det ju, det är ironiskt, precis som liksom snöflinga och ja, men det
syltrygg. Jag tycker de själva att det är roligt, för jag menar, snark. Alltså det är ju inte heller, det är liksom inte heller innovativt eller liksom bra humor ens ur deras perspektiv, eller?
Fast jag tänker att det är att det blir kraftuttryck i sig självt. Att då behöver man liksom inte svara. Men en gullig sak i alla fall att Steffo Törnqvist som jobbar på TV4, hans, det verkar som att hans favorit svärord är ankballe, och det gjorde mig, jag vet inte, det gjorde mig på bra humör, precis som när jag förstod att alla Rianis förstod i livet var hora, så blev jag också, så tyckte jag bara så här, ja, men det är gulligt att, för jag visste inte ens att ordet ankballe fanns. Övervaka barn. Kan man göra det, Filip?
Ja, ska man det? Jag ska det, i alla fall.
Du ska
övervaka
övervaka ditt barn?
Ja, det har jag bestämt mig för. Och det var, egentligen var det, allt började med att vi flyttade bodde i en lägenhet nära Folkets Park, nära både Amiralsgatan och Nobelvägen. Och min 7-åriga son har ju då fram tills dess, vi flyttade i somras så det är väldigt nyligen, men fram tills dess har ju han varit, vi har ju följt varje steg han tar. Vi har styrt upp, vi har gått med honom till Folkets Park och vi har styrt upp hans lekande med kompisar och så, varit med överallt, och så flyttar vi då till ett radhus i ett område med väldigt stora grönytor, nästan ingen biltrafik, och då fick ju hans svär på något sätt, hans egna svär utökas i samband med det. Så då började han ju gå ut själv efter skolan och han lärde känna kompisar i området och så. Och det var vid några tillfällen där Jag trodde att han var ute på gatan, men så var han plötsligt inte det. Och jag liksom, vid ett tillfälle var det verkligen så här, alltså jag hade fullständig panik, liksom tunnelseende, adrenalinet pumpade liksom i blodet.
Hur gammal var han då?
7. Och jag liksom bara sprang ut, det finns liksom en damm i det här området, jag liksom cyklade ner till den, cyklade runt hela liksom, det är liksom i en park vi bor, så jag cyklade runt hela parken, började engagera grannar, och det gick nog en timme i alla fall, och jag liksom visste inte vad han var. Liksom, det var ju lite som att mitt rationella tänkande var satt ur spel och sådär. Jag sökte liksom, alla så här skräckscenario spelades upp liksom på näthinnan, men sen så visade sig att han bara var hos grannen. Liksom. Men, och det här det har hänt några gånger på den här korta tiden vi har bott där. Och min fru kallar mig för hysterika varje gång jag blir helt så här uppskruvad. Jag trodde nog att jag skulle vara mer chilla av oss. Och tycka att det här var en enklare omställning. Men och det har varje gång har jag varit så här, nej, nu är det jag som åker och köper en sån GPS-klocka och sätter på hans arm. Så att vi alltid vet var han är. Och min fru har väl varit liksom mer emot det än vad jag. Men jag har bestämt mig för att testa det i alla fall.
Har hon gått med på det? Och vad tycker han?
Han har också liksom, han vill ha en sån klocka. För han tycker det är lite coolt också. Man kan ju ringa med dem. Och jag tror inte han liksom riktigt har... Han är ju medveten om att vi kommer kunna se varje steg, inte exakt vad han är. Men det tycker han ändå är lugnt. Liksom. Det är nästan som att han internaliserat någon sån över... Någon sån blick på sig själv. Att han är så, ah, det är väl bra att ni har koll på vad jag är.
Ja, jo, precis.
Det.
Ja.
Bra att ni bryr er.
Ja, exakt. Men det kan också vara att han vet att det är ett bra argument. Att han är välvillig för att få den där prylen som han suktar efter.
Eller att han kommer slippa att du kommer instormande som en hysteriker när han håller på och leker in i något sjörövarkrig eller något med grannens barn.
Ja, precis.
Plötsligt kommer pappa och stör allting och är helt uppriven.
Ja, precis.
Men han kommer inte kunna hålla koll på er. Det är inte ömsesidigt.
Nej, precis. Nej. Det skulle man ju kunna, om när han är så gammal att han kan få en iPhone, så kan man ju ha, då kan man ju ha koll, då skulle han ju också kunna ha koll på oss.
Hur känner du inför det, att ditt barn skulle kunna övervaka dig?
Ja, men det, jag vet inte, men det känns ju inte riktigt lika, vad ska han göra med den informationen? Han har ju ingen makt över mitt liv.
Nej, det är väl bara att han alltid kommer veta vad du är, så men ja, men det är väl ofta så med övervakning att det kan vara lite, det är inte alltid man kan fantisera fram.
Nej.
Negativa, alltså vinsten är så extremt tydlig och nackdelarna är mer diffusa.
Precis.
Tills de dyker upp.
Ja, ja.
Men
vad kommer du kunna göra med den här manicken då, Filip? Du kan så här, jag förstår absolut att det låter ju, det är fruktansvärt. Att helt plötsligt vet man inte var ens barn är någonstans.
Nej, nej.
Liksom, och den paniken, jag förstår att du blir en hysterika. Men kommer du också kunna lyssna på vad han pratar om? Kommer du övervaka honom ljudmässigt också?
Det finns sådana klockor där man kan sätta, där föräldern då kan sätta på en högtalare utan att barnet är medveten om det.
Gud, och sjukt.
Avlyssna omgivningen.
Nej.
Och jag vet att de är förbjudna i vissa länder, bland annat Tyskland, av liksom förklarade skäl, där de är ganska skeptiska till liksom övervakning och så.
Så vad ska du köpa det?
Men jag tror inte
att rädda oss. Alltså.
Jag tror inte att jag kan gå så långt som till kanske en sån som man kan ringa med. För jag tänker så här, det finns ju också många, stoppar ju bara ner en sån liten tagg typ i, utan att barnen vet om det, är deras ryggsäck eller skor till och med, eller syr in det i kläderna. Då är det mer bara, då ser du dem som en prick på en karta.
Hur gamla är de när man gör det?
Alltså. Ja, men då är de väl, jag gissar att det är så här, när de är liksom tillräckligt stora för att kunna röra sig lite mer fritt, men de är inte tillräckligt gamla för att ha en egen telefon.
Nej.
För när man har en egen telefon, så är det ju, då är det ju jättelätt att övervaka. Då behöver man ju inte, det är ju närmast automatiskt om man har samma liksom inloggningskonto och så. Men jag tycker det känns mer oetiskt att köpa en sån liksom tagg, för då får ju inte han ut något av det. Om man har en klocka så kan han i alla fall så här lära sig klockan och ringa oss och det blir någon gadget för honom. Men
vet han om att du tänker också eventuellt skriva om detta i tidningen?
Ja, det har jag sagt. Och det har han absolut inget emot. Okay. Det tror jag han njuter av.
Han vill bli kändis. Ja. Men jag tycker också att det låter ju riktigt, riktigt obehagligt att det finns manicker där man också kan alltså, tjuvlyssna på vad hans barn pratar om. Eller, ja.
Och man kan alltså sy in dem i en jacka.
Mm.
Gud.
Men det är ju... Ja.
Men det där är faktiskt också, just de här små grejerna är också vanliga med hundar.
Just det.
Ja, att man kan sätta fast den liksom, så att man hela tiden har koll på sin hund. Och, men dina barn är ju gratis, Filip, men min hund kostar ju 25 000 kronor. Så att jag är väldigt mån om att inte tappa bort den.
Nej.
Men det jag tänkte på var att... Det är också intressant det här med hur alltså, ängsligheten kring barn. Det är klart att det finns ju, om man bor nära en stor väg, det är mycket trafik eller finns en damm där man kan drunkna och sådär, att man blir orolig. Men alla de här studierna som visar att barn förr i tiden, även när vi var unga, att man rörde sig under mycket större, över mycket större områden, ytor, än vad man gör idag. Att de liksom radien för barns rörelsefrihet har ju bara krympt och krympt och krympt och krympt.
Precis. Folk skjutsar sina barn i bil och utan att inse att det skapar också större faror för barn. För då blir det svårt för de som vill ha sina barn att cykla till skolan för att det är för mycket trafik runt skolan och det skrämmer föräldrar. Så då gör man som alla andra, att man skjutsar sina barn dit.
Mm.
Och precis, det finns ju en sån, den här paradoxen liksom, att barn, vi lever liksom i historiskt sett i de säkraste av tider.
Mm.
Men ändå är vi otroligt riskmedvetna och nästan liksom paranoida och nojiga och tänker hela tiden. Att det värsta kan hända, och det är kanske också när vi är omgivna av så här sociala medier och flöden där det hela tiden är så här olyckor och hemskheter som man matas med. Så jag tänker väl att jag ska undersöka hela den här synen på barn och det här liksom risksamhället som vi lever i.
Ja, det är ju dominerande i allt. Att man värderar risk så högt i förhållande till frihet. Liksom. Men precis. Är det inte också att man har vant sig vid att man är övervakad? Alltså, min telefon gör ju samma sak, fast åt ett antal företag som jag inte vet vilka de är. Säljer de info om exakt vad jag är hela tiden, antar jag.
Precis. Jo, men visst,
varför
så är
ska
det ju.
Du inte...
Ja, precis. Det finns ju något... Vi har nog vant, för jag menar för typ 10-15 år sedan var det ju mycket mer debatt, så kulturdebatten präglades ju mycket mer av övervakning och sånt, och nu den frågan känns ju väldigt död. Vi har liksom bara gett upp på den och låter alla liksom techbolag övervaka oss. Så det finns ju, det är också så här, varför skulle man inte låta sina närmaste då övervaka en liksom?
Det är intressant, vilken ålder kommer du ge honom en annan klocka så att du inte kan övervaka
precis.
Honom längre?
Det är det som
är
känns...
det 12 eller vilken ålder blir det integritetskränkande? Liksom?
Det har jag också tänkt på, för i USA är det ju, där är det väl ännu värre med så här, man är nog ännu mer, man tänker nog ännu mer där på så här att liksom vuxna främlingar är en fara för ens barn och så.
Mm.
Och där är det nog ännu mer att man... Där är det snudd på brottsligt liksom, inte vara med sina barn hela tiden, även om det, om de är 9-10. Det finns exempel på liksom där en 9- eller 10-åring har lämnat sin park på blanka dagen ensam, och då har liksom både polisen och så här sociala myndigheter åkt hem och så här korsfört föräldrarna för att så här, hur kan du lämna ditt barn alldeles ensam? Och det finns ju en motrörelse till hela det här att barn ska vara så övervakade och curlade och så hela tiden. Det finns en kvinna som heter Linnor Skinazzi eller något sånt, som 2008 skrev en otroligt uppmärksammad kolumn där hon beskrev hur hon hade låtit sin 9-åriga son åka tunnelbana ensam på Manhattan.
Ja.
Och det var väldigt så här välplanerat hängslen och livrem. Hon lämnade honom på varuhuset Bloomingdales handväskavdelning med så här ett tunnelbanekort, en karta, $20 och mynt för att kunna ringa i en telefon. Mm. Och sen skulle han ta sig hem därifrån själv.
Mm. Var det ett experiment?
Ja,
eller?
Det
var ett
de experiment. Hade pratat så här, okay. nu ska vi testa här hur, liksom hur du ska kunna navigera ensam i... Liksom, de var ändå infödda New Yorkers, liksom, så det var inte som att det var ett främmande landskap.
Nej.
Men då, och han tog sig hem, det tog en timme eller något sånt.
Mm.
Och en, trots att det ändå var under väldigt kontrollerade former här, och jag tror det fanns en tunnelbanestation i under varuhuset liksom. Så när hon skrev om det här så blev hon utsedd till USAs sämsta mamma och inbjuden till massa talkshows och blev verkligen utfrågad så här om hon inte var ansvarslös och så där. Och då grundade hon en organisation som heter Free Range Kids som kämpar för barns, liksom, att barn ska betraktas som kapabla och behöva ta ansvar själva och lära sig. Att hon vänder sig nog mot att man ska liksom uppfostra barn som om världen är farlig.
Mm.
Vilket ju det här blir. Om man övervakar sina barn så då säger man ju indirekt att det är en farlig värld där ute. Mm. Där jag måste liksom vara med och ha koll på allt som händer.
Ja, för vid något stadium i livet så blir det ju inte frivilligt om man känner rädsla eller inte. Alltså, och det är ju väldigt begränsande att känna rädsla.
Mm.
Så att om man uppfostras till att känna det, det är inte någonting som man bara kan lägga av sig när man har lust med det. När man
precis.
Är 25.
Nej.
Liksom.
Nej.
Men för jag intervjuade hon Alma-pristagaren Laurie Halse Anderson för ett tag sedan. Och hon sa det att liksom, om man vill få makt så ska man skrämma upp människor kring just barns säkerhet. För att man kan gå hur långt som helst på det. Och hon tog upp det i kontexten av att hennes böcker har blivit utrensade ur amerikanska bibliotek. Hon har skrivit bland annat om böcker som skildrar våldtäkt och självmord. Så de är för högstadie kids. Men det stämmer ju att alltså, man kan tänka att den här integritetsfrågan är liksom separerad från det. Men egentligen hänger det ju ihop med liksom rädda föräldrar som gör vad som helst för att deras barn inte ska utsättas för någonting potentiellt farligt.
Precis.
Om det så gäller liksom att för tidigt utsättas för sexskildringar eller att få röra sig fritt. Alltså.
Visst. Och jag tror faran med det här är liksom när man väl har vant sig vid den här tekniken.
Mm.
När jag då nu köper den här klockan och sätter på honom, det känns som att det är så himla svårt att backa sen.
Ja,
när exakt. Ska man dra gränsen? Ska man övervaka till de är 18 då? För det är också... Det har också blivit vanligare att man övervakar också barnens online-aktiviteter.
Mm.
Att man kan se vad de är inne på och så här. Det var något exempel jag läste i någon amerikansk i The Wired om en textskribent som skrev där att hon fick ett sms från en bekant eller så här, en mamma till hennes barns kompis som var så här: åh, de är så gulliga mot varandra, barnen. Så här, så var det liksom ett av barnen som hade något problem och det andra barnet tröstade barnet, så var hon så här: men hur vet du det? Nej, men jag övervakar ju min dotters sms, och då blir det ju då blir det ju att hon också övervakar hennes dotter liksom.
Ja, just det.
Så här, men jag vill ha koll på vad hon skriver, och det är ju otroligt integritetskränkande ändå.
Ja, om man inte vet om det och får reda på det, då kan det ju verkligen skapa nästan ett trauma eller en väldigt stark tillitsknäck i alla fall i förhållande till en vuxen. Liksom.
Och det verkar finnas, det finns vissa studier som är gjorda på det här där man har intervjuat liksom både barn och föräldrar om den här typen av övervakning, och det verkar ju som att de föräldrar som är för det här, det går liksom hand i hand med mer auktoritärt föräldraskap, och att det också verkar finnas tecken på att liksom det skadar liksom relationen mellan barn och vuxen också till liksom den här tilliten.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Det där auktoritära, jag vet lite om det där. Nej, men jag kommer ihåg att när jag växte upp så någon gång, det kom ett brev till mig, säger att jag var tonårig, jag minns inte, jag kanske var så här 16 eller 17 år eller någonting. Och så hade mamma öppnat brevet. Mm. Alltså så här, det var ju tydligt adresserat till mig. Mm. Och så hade hon öppnat det och läst det. Det kom ett brev till dig. Och då så sa jag så här, men det där var ju till mig, du kan ju inte läsa det. Mm. Och så sa hon så här, hon bara, men du bor ju under mitt tak. Du, så här, du betalar inte för maten, du betalar inte hyra. Mm. Så här, nej men det är jag som bestämmer här. Och då så sa jag så här, ja men du kränker ju min integritet. Mm. Och då så sa hon, integritet, vad betyder det?
Bra svar.
Ja, mycket bra svar, ja.
Nej, men jag läste något argument som var lite liknande, att så länge jag som förälder tillhandahåller alla gadgets, liksom iPads och telefoner, så får de barnen finnas i att jag har koll på vad som händer i de här prylarna, och att det nästan är så här ett ansvar som vuxen att ha koll liksom på vad som händer. Men det är klart att det är också, det är ju något dystopiskt och liksom oroväckande att man förlitar sig så himla mycket på teknik. Jag läste ett exempel där någon hade gett en sån liksom Apple Watch till sitt barn. Den mäter ju också puls och så. Och då hade den här föräldern fått ett meddelande så här om att det var något hjärtfel på barnet. Men då visade det sig att barnet hade satt den på katt. Den.
King. lilla motståndet i vardagen.
Så det var liksom kattens hjärtfrekvens.
Herregud, vad snabbt det måste. Jag tänker att det kan få jättestora konsekvenser för en psykologiskt också, för att man inte får ha ett liksom eget inre rum. Det är mycket det handlar om, att bli tonåring eller precis, att bli äldre barn. Mm.
Men sen är ju liksom förespråkarnas stora argument är ju att så här, ja, det är en farlig värld där ute, men med det här så kan jag ge mitt barn samma barndom som jag själv hade.
Mm. Lite större frihet.
Med större rörelsefrihet, för att alternativet då är ju att man är med hela tiden. Mm. Så då menar de att ja, men det här är en bra kompromiss. Barnet kan få springa runt i kvarteret själv. Mm. Och jag kan ha koll på... Mm. Om det skulle hända något så kan jag alltid använda den här spårningsfunktionen då. Mm.
Men det finns också, några forskare, apropå det vi pratade om tidigare, som också tycker att det är viktigt att barn ska få svära. Mm. att det finns många som, ja men de tillåter inte ungen att svära, men att den här forskaren menade att den här positiva effekten som svordomar har då, att även barn ska kunna få använda det, men att man måste lära dem svära på rätt sätt. Mm. Till exempel att det är liksom naturligt att svära om man liksom slår sig eller någonting gör ont eller någonting sånt där. Mm. Eller i frustration, men man ska inte svära åt varandra.
Nej.
Men Filip, du kanske...
Sen, kanske du lyssna och sen skicka en sån stöt med den här klockan.
Just det.
Kan vara svårt att hantera när barn svär, eller hur?
Ja, jag har ju en 3-åring som brukar säga så här när han blir arg på mig. Då säger han, dumma fucking pappa. Och han placerar ju, det låter perfekt. Ju rätt liksom. Och jag tycker det är jättejobbigt när han gör det så här.
För att det är du liksom som är fucking dum.
Exakt. För då man föreställer sig att omgivningen tänker så, då vet man hur de pratar hemma. Mm. Liksom. Men jag har aldrig använt det inför dem liksom.
Men nu vet du också, Filip, att bruket av svordomar visar också på hög intelligens, kreativitet.
en inre frihet.
Exakt. Du har lyssnat på Gräv bort Skåne, en kulturpodd från Sydsvenskan. Följ oss där du hittar poddar så missar du aldrig något avsnitt. Producent är Gustav Wirtén som också har klippt avsnittet och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Klippen i avsnittet kommer ifrån Expressen, YouTube och TV4. Ha det gött!
Ha det gött!
Hej då!